heter Henrik Sten och får än en gång förmånen att få gästa er här i Korskyrkan. Ska bara möblera om lite. Om du inte känner mig så är jag inte här till vardags, utan jag är ledare för en kristen ungdomsorganisation som heter Team Uppdrag, som håller till framförallt ute på Rallingsåsgården utanför Aneby, där vi bland annat har bibelskola, livskraft och team och annan verksamhet. Och jag har ju fått förmånen att få, alltså om jag har räknat rätt så är det ungefär 2 gånger per termin här i 4 terminer som jag har fått gästa i församling, och jag är ganska kass på matte, men det känns på mig att det är 8 gånger börjar bli, 4 gånger 2. Så jag verkligen tackar för förtroendet och har några saker bara innan jag kommit till själva predikan, några saker på hjärtat som jag bara vill kort berätta om. Och det är att vi då som teamuppdrag, vi drar igång en ny grej i sommar, och det är ett läger för unga vuxna. Det finns ju massa konferenser och det finns mycket läger för tonåringar och så här, men vi känner att, eller vi har kanske inte upptäckt så det är jättemånga tillfällen för unga vuxna i åldern 20-30, ungefär 20-30, där man får komma och liksom vara med på ett läger där det får lite mer avslappnat, lite tid för både bibelstudium och lovsångskvällar, men också paddla kanot och spela volleyboll och allt möjligt som man kan göra ute på Rallingsåsgården. Så jag vill bara kort berätta om det. Vi har det i sommar, Sela heter det. Det är ju ett hebreiskt ord från Saltaren som har funktionen i sångerna i Saltaren att man ska stanna upp lite, man ska tänka efter lite och man ska lyftas i tillbedjan till Gud. Så det är vårt tema också för det här lägret Sela. Och det är inte till för bara den som gått på bibelskola hos oss eller så, utan det är till för alla som vill komma och ha några dagar i början på augusti som i Guds närvaro och i härlig gemenskap tillsammans. Så det får du gärna fundera på, om du eller någon du känner kanske borde få veta om att det här lägret är på gång. Så kan man gå in på vår hemsida, man kan söka på Sela unga vuxna på Instagram eller på hemsidan, så hittar du mer information om det. 2-5 augusti är det ute på Rallingsåsgården. Och det andra som jag vill säga innan jag kommer till själva bibeltexten eller dagens predikan, det är ju att förutom att tala om Jesus så älskar jag också att skriva om Jesus. Och jag är i olika församlingar och så här och predikar, så brukar jag också ha med några böcker som jag har skrivit. Och jag brukar säga att det är de bästa böckerna jag har skrivit i hela mitt liv. De här 4, ja, plus någon till som är slut på förlaget. Så. Men det som jag brinner för är ju att på något sätt skriva lättläst och enkelt för den som kanske till och med tänker att jag är ingen bokläsare. Och det handlar ju om att följa Jesus, att det där med Jesus ska bli personligt och nära på riktigt, någonting som berör våra liv på riktigt. Och nu är det ju, det är allt möjligt som händer här. Det är morsdag och examen och studenter och allt möjligt, så att kanske du ska fundera på om du vill ha med dig en Jesusbok härifrån. Så. Eller också, det är fler böcker som skulle presenteras sen. Men det är bra att läsa böcker. Alltså det händer någonting när vi tar lite tid för att samla våra tankar också. Yes, men det var det om det. Och så nu till själva predikan då. Det som jag har på mitt hjärta det här söndag, det är att tala lite grann om Jesus. Det känns bra tycker jag att tala om Jesus. När jag var nyfrälst i Göteborg så hade vi med en norrman som var med som typ ideell ungdomsledare. Och han sa ofta det, han sa till oss ungdomar, Jesus, alltså, smaka på det namnet, det smakar gott. Så här. Och det är underbart att tala om Jesus, det är någonting som är som honung i munnen. Va? Det är sött och det är underbart och det ger oss ny energi. Och det perspektiv och de verser som jag vill stanna upp lite inför, det är från Uppenbarelseboken utifrån rubriken Jesus, den som mättar hjärtats längtan. Jesus är den som mättar hjärtats längtan. Om jag säger Jesus, vad tänker du på då? Vem är Jesus för dig? Vem är Jesus för dig? För en del i samhället så är det som en exempel på en god människa, någon som talar om kärlek, någon som talar om fred och frid. Jag har ju bott liksom i muslimvärlden och så, och då är ju Jesus också jätteviktig, men som profet, någon som talar för Gud. Eller är han en morallärare, någon som liksom kan ge oss kloka filosofier om hur vi ska leva livet snällt i gemenskap och så. När jag läste teologi så hade vi eller en klass, eller inte mot klasskompis, men en granne till mig som gick ett annat år på samma seminarium. Det blir ju lite så att läser man teologi och man jobbar i kyrkan så här, då pratar man ju förhoppningsvis en hel del om Jesus. Så han berättade att han tog med sin familj och så var de på Donken på A6, McDonald's. Och så skulle de gå in där och då fanns det en sån här stor staty på Ronald McDonald. Så när hans tvååring kommer fram till statyn, vad tänker man då som barn till en teologistudent? Jesus! Liksom. Jag vet inte vilken bild av Jesus du har. Jag måste också bara säga, eftersom det är mycket barntema på den här gudstjänsten, så på samma McDonald's så satt jag med min familj något år senare. Då hade vi varit på resa i Turkiet där vi sedan bodde som familj. Och så var det en stort foto på Jönköping på väggen där på McDonald's. Och så bland annat så var det en fabrik då som hade ett högt torn. Och då var min femåring, han liksom hade varit i Turkiet i en månad och så såg han det, så sa han, åh, det är ju sånt där hus där de sjunger, la 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 la, du vet, en så här religiös byggnad som finns mycket i Turkiet. De bara sjunger la 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 la. Och då storebrorsan som var två år äldre, han liksom lite så här klok och världsvan, han sa till honom, det heter faktiskt Eskimo. Så ja, det är inte lätt att vara besserwisser. Men vi ska läsa en bibeltext om Jesus från Uppenbarelseboken kapitel 1. Och bakgrunden till texten, det är ju att när den här boken skrivs, det är ju Jesus som ger hälsningar, framförallt då till 7 församlingar som finns alla samlade i dagens västra Turkiet. Och troligen är det skrivet på 90-talet, kanske 60 år då efter att Jesus har dött och uppstått i Jerusalem. Och det är liksom en annan del av världen. Fortfarande Medelhavsområdet, men det är långt till Jerusalem, till det här området. Och det som har hänt nu är ju att det romerska imperiet, de romerska soldaterna och kejsaren inte minst har börjat få upp ögonen för den här Jesusrörelsen. De här kristna som kallas, alltså de som kallas kristna, för de pratar om Kristus och de liksom lever liv som påminner om den här Kristus. Så de får liksom den här stämpeln på sig. Ni är ju sådana här kristna, liksom. Inte som en beröm i början utan mer som ett öknamn kanske. För att ni tjatar alltid om den här Kristus. Liksom. Och det som har börjat hända här nu på 90-talet, det är att romarna har börjat förfölja. Det börjar bli svårt och tufft att vara kristen och följa Jesus. Romarna har börjat upptäcka att de här Jesus lärjungarna, de kristna, de vägrar ju många av dem att tända rökelse till kejsaren, att svära trohet till kejsaren. De vägrar att säga de här orden som alla måste göra i imperiet, nämligen att säga Caesar är herre. Romarna tyckte liksom att det är okej, du får ha din gud, liksom. Det är helt okej, du får ha din religion och din filosofi och sånt där. Det är liksom inga problem, bara du också är med och svär trohet till kejsaren och säger att Caesar är herre. Och de kristna sa, vi kan inte säga det, för vår övertygelse, vår perspektiv, det som har drabbat oss, det är att Caesar inte är herre utan Jesus är herre. Och samtidigt som den här pressen börjar komma på de kristna, så finns det också ett problem, och det är att i flera av de här städerna så om man ska kunna bedriva handel, om man säger att du är hantverkare, du kanske är kopparslagare eller så här, tygfärgar eller jobbar med någonting. Och då måste du liksom vara med i ett skrå som det kallas, alltså en typ av klubb där alla kopparslagare i staden måste vara med. Annars får du inte ha din butik, du får liksom inte ha ett jobb, du blir utkastad från staden och måste fly därifrån. Och ska du vara med i detta skrå, i denna klubb, så måste du vara med på skråfester där det är både sexuella utsvävningar och liksom lössläppthet, men också där varje skrå, varje sån där hantverksklubb också är med i tillbedjan till avgudar. Och då blir det väldigt problematiskt för dem som följer Jesus. Jag kan liksom inte vara med där, men hur ska jag då kunna försörja min familj? Hur ska jag kunna ta hand om mitt liv? Om soldaterna pressar på och säger att du måste bekänna din, liksom, böja dig för kejsaren. Och dessutom liksom hela arbetslivet, yrkeslivet går ut på att du måste böja dig för detta. Du måste vara med på fester med liksom frisläppt sexualitet som de kristna inte kunde vara med på, upplevde de. Och vara med i tillbedjan till andra gudar. Och då kommer Uppenbarelseboken och så kommer en hälsning här från Jesus. Och då läser jag från Uppenbarelseboken kapitel 1 från vers 4 så står det så här: från Johannes till de sju församlingarna i provinsen Asien, det är dagens då västra Turkiet. Nåd och frid från honom som är, som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar. Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod. Han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och fader. Hans är äran och makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, också det som genomborrade honom. Alla stammar på jorden ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Jag är alfa och omega, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Vilken hälsning från Jesus till dessa kristna som har det tufft och svårt och kämpar med att liksom, ska jag hålla fast vid min tro oavsett vad det kostar? Och jag tänkte här bara lyfta fram då tre saker, det blir tre punkter idag, ja det blev det idag, som presenterar Jesus för oss, eller hur Gud i den här boken presenterar Jesus för oss. Vem är Jesus? Han är för det första det trovärdiga vittnet, säger Gud i texten. Det trovärdiga vittnet. Vittne är ett stort tema i hela boken. Vittne handlar om att tala ut vad du varit med om, vad du har sett och hört. Att liksom vara öppen, offentlig med att det här har jag sett. Jag kan liksom inte låta bli att säga min erfarenhet. Och med tiden, så detta ord om martys på grekiska, i grekiska texten, det kommer att betyda också vittne även i lidande, även om man får verkligen betala ett pris för det. Och med tiden så till och med betyder detta ordet martys också då martyr, alltså att dö för sin tro. Och i det här sammanhanget för Jesus då. Från början betyder det mer ett vittne, men det kommer att betyda med tiden då blodsvittne, alltså att ge sitt liv för sin övertygelse, för det som man har varit med om, det man ser som sant. Och då säger ju Johannes här och Gud i texten att Jesus, han är trovärdig som vittne, han är pålitlig. Han har vittnat om sanningen, kosta vad det kostar vill, hela vägen in i döden. Han har gett sitt liv för sanningen. Till exempel så kan vi läsa ett annat skrift av Johannes, Johannes 18:37, när Jesus förhörs av Pilatus, så står det i Johannes 18:37: Pilatus frågade igen, så du är alltså en kung? Jesus svarade, det är du själv som kallar mig kung, men jag har fötts och kommit hit till världen för att endast vittna om sanningen. Alla som är av sanningen lyssnar till vad jag säger. Alltså Jesus, han håller sitt ord, han är lojal mot sanningen. Och resten av boken går ju ut mycket på att hans lärjungar där i de här städerna uppmuntras att var lojal mot sanningen, kosta vad det kostar vill. Ja, det kommer finnas ett pris att betala, det är svårt, det är jobbigt. Men Jesus säger inte till sina lärjungar att göra någonting som han själv inte har gjort först själv. Alltså han har ju varit ett trovärdigt vittne ända in i döden, där han har gett sitt liv för sanningen. Så han är ett trovärdigt vittne och han är trofast. Eller trovärdig, beroende på hur man översätter det här ordet då. Pistos. Han är trofast, trovärdig. Och bara två saker om detta. Det vittnar om ett helt liv. Alltså han har levt ett helt liv, Jesus. Utan att synda, utan att misslyckas, utan att ljuga, utan att liksom trixa lite med sanningen, utan att kompromissa för att få enkla fördelar, för att ha en genväg. Ett helt liv, alltså Jesus, han är ju fantastisk. Jag kan drömma om att jag kan gå en hel dag utan att liksom trilla dit. Men Jesus, han har levt ett helt liv. Och Bibeln berättar ju att han har till och med varit med om att alla frestelser har han mött. Och du och jag kan tycka det är kämpigt ibland liksom, att stå för någonting. Men Jesus, han har mött alla frestelser och sagt nej till dem allihopa. När vi funderar på kanske hur vi kan klättra, avancera och få en mer framskjuten position i samhället, i karriären, kanske till och med i församlingen. Det skulle inte vara unikt. Det är ju vad hans lärjungar går och bråkar med varandra på vägen om. Liksom. Vem som är störst? Vem som är viktigast i församlingen? Och så vänder sig Jesus om och frågar han, vad pratar ni om? Man kan bara höra liksom tystnaden. Pinsamt säga till Jesus, vi bråkar om vem som är störst och viktigast. Liksom. Och medan vi bråkar om sådana saker, då böjer sig Jesus ner liksom för att plocka upp handduken. För att böja sig ner och tvätta lärjungarnas fötter, för att tvätta våra fötter. Alltså han som har allting, lämnar all den här härligheten för att komma ner hit och tjäna oss till att till slut och ge sitt liv på korset som det trovärdiga vittnet. Vilken Jesus att ta rygg på. Han som har levt ett helt liv. Men det talar också om ett sant ord detta. Jesus är en sån som håller sitt ord. I en tid där politiker kan säga en sak och sedan överge det på grund av att opinionsvindarna har svängt, eller det är nya tider nu, eller vi behöver se ett annat perspektiv, eller vi kallar det realpolitik, eller det du och jag kanske lovar ett och annat, kanske vår medmänniska, vår partner eller kanske till och med Gud, och sen så är det inte så lätt att hålla det där som vi sa, vi kanske är stora orden lite små på jorden ibland. Så är Jesus en som håller sitt ord. Det finns ett ordspråk som går, om du inte står för något kommer du falla för vad som helst. Jag älskar det här att Jesus, han står för det han säger. Det han har sagt, det backar han också upp. Lagt kort ligger. Han har liksom sagt saker som han står fast vid. Han sviker inte sina löften. Och han uppmuntrar oss till att vara människor som tar rygg på en sån Jesus. Att följa Jesus i en tid av kompromisser kostar ibland. För några månader sedan så var jag tillbaka i de här städerna. Och åker dit någon gång per år då, liksom tillsammans med elever från vår bibelskola. Och gick igen på gatorna i Efesus. Jag vet inte hur många gånger jag har gått där. Och oftast de senaste åren så har de byggt ett museum kan man säga, med en typ av ljusvideoshow som presenterar Efesos historia, och det är spektakulärt och jättehäftigt, och jag har varit där nu, det är ganska nybyggt, men jag tror att det är tre gånger jag har varit med om den här ljusshowen, och den här gången så blev jag bara så slagen av det här. Alltså det här var en av världens största städer för ett par tusen år sedan nu, men de som levde där, de tänkte ju att det här är livet. Folkvimmel, teatern, aktiviteter, alla var som upptagna av livet, och nu är det bara en ruinstad kvar. Och det är så lätt att hålla fast vid det som egentligen bara blir till damm till slut. Och de här kristna som levde där, alltså varje gång jag kommer dit och läser de här bibeltexterna i de här städerna, i de här miljöerna, så blir det så tydligt, amen, de här betalade ett pris för att följa Jesus, och det blir som en väckelsesignal till mig. Vad vill jag stå för? Vad vill jag hålla fast vid? Vill jag vara ett trovärdigt vittne precis som Jesus? Och jag har också den otroliga förmånen att få känna flera, ett antal liksom, som lever i den här delen av världen idag, nära vänner till mig, som lever liksom under dödshot och ständiga trakasserier, och som tar för givet att följa Jesus kommer att innebära att folk tittar snett på mig, ifrågasätter mig och kanske till och med liksom kastar ut mig från olika sammanhang. För mig är det nyttigt att möta kristna i den delen av världen. Jag är inte uppvuxen i de här trakterna. Det kanske du hör på mitt språk ibland, utan jag kommer från en annan del av Sverige. Jag tror att varje sammanhang, varje kultur har sina fördelar och sina utmaningar att följa Jesus. Och efter att ha liksom bott här många år och så, va, i Jönköping, Småland, så tror jag att bland många utmaningar som vi möter, det är en av dem är nog att det är så många kristna här, vi är så många, att vi är nästan liksom respektabla. Vi kan nästan liksom anses som en god samhällskraft, och vi vill liksom inte sticka ut. Det blir nästan jobbigt, va, att vara konstig, att stå för uppfattningar som är liksom impopulära. Frestelsen är ganska stark i de här delarna av Sverige att tumma lite på sanningen, att kompromissa lite för att komma undan, för att slippa ifrågasättandet, för att inte vara så jobbig. Och jag tänker att Jesus förstår den typen av frestelse, men kanske det står inte i Bibeln, men det kanske också är sant. Om du inte står för något kommer du falla för vad som helst. De här första kristna, de var beredda att betala ett pris för att följa Jesus. Så Jesus, han är det trovärdiga vittnet som vi kan ta rygg på, som vi uppmuntras att ta rygg på. Det andra som texten säger är att Jesus är alfa och omega. Alfa och omega. Tre gånger i boken så står det att Gud eller Jesus är alfa och omega. Förutom den här versen som vi läste så står det också i kapitel 21, vers 6. Jag är alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis. Och i sista kapitlet, bland de sista verserna i Bibeln. Jag är alfa och omega, den första och den sista, början och slutet. Så uttrycket finns både i början och slutet av boken. Och det blir som en ram för hela uppenbarelseboken. Att Gud, att Jesus är alfa och omega. Det är den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Som då betyder, precis som han själv presenterar sig här, liksom, den första och den sista, början och slutet. Men också helhet, en typ av alltihop. Teologer, bibelkommentatorer menar att alfa och omega visar också att allt som är däremellan är också innefattat i det här uttrycket. Så Jesus, han är världens centrum. Han är liksom alltihop, är vad han presenterar sig som. Bara några tankar om vad betyder detta. Det betyder att han är universums Gud. Han var före allting, han kommer finnas vid tidens slut. Allt skapades genom Jesus, talar Johannes evangeliet om. Han är evig, ingen början, alltid likadan. Han är den som har liv i sig själv och som inte behöver någonting. Några uttryck från Gamla testamentet som, eller verser från Gamla testamentet som visar detta också. Jesaja 41 säger: "Vem har planerat och gjort detta? Han som kallat fram människosläkten i begynnelsen. Jag, Herren, som är den första och den sista." Och i Jesaja 48, vers 12 så står det: "Lyssna på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat. Jag är Gud. Jag är den första och den sista." Det är ett uttryck som självklart i Gamla testamentets värld, i det judiska tänkesättet, bara kan användas som Gud. Och så säger Jesus: "Det är jag. Jag är den första och den sista, jag är början och slutet, jag är den som omfattar allting." Och jag tänker vilken fantastisk tröst för de kristna som här kämpar med frestelserna till kompromiss. Kom med på festerna, det är inte så farligt, alla gör det. Det är liksom bara, det är bara du som sticker ut, det är bara du som är konstig på jobbet och inte vill göra det där. Jag har en kompis i Turkiet, en vän som var med i vår församling. Han berättade att på kontoret han jobbar på, när alla andra gick till fredagsbön i moskéet, då gömde han sig på toa. Alltså han kunde inte följa med, man visste inte vad han skulle säga. Han smet iväg liksom och gömde sig och bara kände: Gud, hjälp honom liksom att hålla fast vid dig. Och vilken tröst då att den Jesus som lovar att vara med oss är inte liksom bara ännu en liksom liten regional gud. Liksom. Han är inte bara en snickare från Nasaret. Han är inte bara en god morallärare. Han är inte bara ett fint föredöme. Utan han är ju universums Gud som säger: jag är med dig. Jag står på din sida. Jag backar upp dig. Och jag är alfa och omega. Jag är den som håller hela berättelsen i min hand. Uppenbarelseboken är full av liksom så här fiender och stora kejsar och hot och grejer. Och så börjar hela berättelsen med att Jesus säger: jag har koll. Ja, men det är massa problem och krig och stora domar och allt möjligt. Jag har koll, säger Jesus. Så han är universums Gud, men det betyder också att han är din och min Gud. Han är alfa och omega, han är allt som du och jag behöver. Han är början, han är alfa, han fanns där i början. Jag glömmer aldrig när jag satt i samtal med en andlig vägledare och på något sätt han bara utmanade mig att tänka tillbaka på mitt liv. Jag blev kristen liksom som 15-16-åring från en icke-kristen familj och bara insåg att, men det var inte där egentligen som Jesus kom in i mitt liv, utan han har ju alltid funnits där, och händelser som jag kanske inte hade en tanke på hade med Gud att göra var nog en del av pusslet liksom, som Gud la i mitt liv för att jag skulle ledas fram till att höra evangeliet om Jesus och komma till tro på Jesus. Och idag är det jag som sitter i liksom mycket samtalande vägledning med yngre människor. Och så får jag säga gång på gång liksom, det här med vad Gud gör i ens liv och vad Gud vill och alla de här stora mysterierna, det ser vi egentligen bara i backspegeln. Det är bara i backspegeln vi verkligen fattar hur Gud har varit med och att det där som såg så mörkt och hopplöst och meningslöst ut, det kan få mening när vi ser att Gud, han håller sin hand över våra liv även när vi tror att han är borta. Så han fanns där i ditt liv, även när du trodde att han inte gjorde det. För han är alfa, han är början, men han finns där också. Alltså han är Emanuel, Gud med oss. Alltså var ska du, tänk den här situationen. Du kanske måste lämna ditt jobb, utstött från vänner, utstött från staden. Vem ska ta hand om dig om du vägrar att kompromissa med avgudarna för Jesus skull? Det är ju den här utmaningen som finns liksom i texten, i de människor som Jesus skriver till här. Och så säger han, jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis. Uppenbarelseboken 21:6. Varför då? För jag är alfa och omega. Jag försörjer dig. Jag tar hand om dig. Jag är med dig. Och det tredje perspektivet som han också säger här. Han som var, som är och som kommer. Han kommer att finnas där. Han är omega. Den dagen som du slutar ditt liv eller som världen går mot sin upplösning eller vad som nu händer och vi kan vara oroliga för det liksom, blir det krig och vad händer med upprustning och vad är det som händer i vår värld och det verkar som att bara du är tillräckligt liksom diktatorisk så får du världens beundran. Det är som en ny tid, är demokratins väg på väg över. Jag har ingen aning om vad som kommer hända men jag vet att Jesus är där. Jesus kommer att vara där för han är också omega. Han är slutet. Han är början och slutet i våra liv och han är början och slutet i universum, i världen. Så han har koll. Han är alfa och omega i världen och i ditt och mitt liv. Och vi kan faktiskt vara trygga med att när vi ser på vår framtid då kan vi räkna med att Jesus kommer vara där. Det tredje och sista, det finns ju många saker som man kan lyfta fram här verkligen. Det finns ju massor med stora ord i de här verserna som vi läste från kapitel 1. Men det sista som jag vill lyfta fram, det är vad Johannes skriver. Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod. Alltså med bakgrund, tänker jag, i Guds fantastiska, i Jesus fantastiska storhet. I hans väldighet, att han är liksom Gud från evighet och han är den som har koll på alla kungar, alla kejsare, alla krig och alltihopa som kommer hända. När vi förstår liksom lite mer än att han bara är liksom min bästa vän utan han är också Gud. Då blir det så fantastiskt att han säger han älskar oss. Han älskar oss. Inte bara han älskade oss eller har älskat oss utan i nutid. Älskar han oss, skriver Johannes. Hur vet vi det då? Hur vet vi att han älskar oss? Jo, för han har befriat oss från våra synder genom sitt blod. Han har bevisat sin kärlek till dig och mig en gång för alla genom att dö på korset för vår skull i vårt ställe. Han har räddat oss och gett oss ett nytt liv genom sitt blod. En bild på detta som jag tycker är så fantastisk, det finns i en annan av Johannes texter. Första Johannes kapitel 2 vers 1 så förklarar han lite mer om hur detta går till. Första Johannes 2 1 säger, mina barn jag skriver detta till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så finns det en som försvarar oss inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. En som försvarar oss. Det här är då det grekiska ordet parakleton som en del av oss känner igen om att Jesus använder det här ordet om den heliga ande i Johannes evangeliet, parakletos. Och det är ju 5 gånger som det här ordet används i Nya testamentet. 4 gånger om den heliga ande och 1 gång här då om Jesus. Om att Jesus är den som försvarar oss och det som ofta översätts med i engelska översättningar så en betydelse av detta är ju en advokat, en försvarsadvokat. Och det finns många olika bilder som Bibeln använder på vad som händer på korset kring liksom förlåtelse, upprättelse och helande och försoning och att vi får komma nära och så. Men en bild är ju den här rättegångstanken, att vi är där anklagade. Och det finns ju en i domstolen som anklagar oss. Åklagaren som ju är både hebreiska, Satan, och grekiska, diabolos. Det är ju djävulens namn. Anklagaren, åklagaren. Han som säger, och kanske inte bara då hittar på saker, utan pekar på verkliga synder. Han som gjorde det där, hon som sa det där, han som tänkte det där. Och vi står där liksom anklagade inför rättvis Gud. Hur ska det gå? Jo, vi har en som försvarar oss. En som ber för oss, säger Hebreerbrevet. Nämligen vår försvarsadvokat, Jesus Kristus. Och en grej som jag tycker är så fascinerande detta, det är att jag tror inte att, vilket är bilden jag har haft en del av, jag tror kanske en del andra också, att när Jesus ber för oss där inför fadern, att han säger, ja men snälla, du kan väl ge en ny chans, du kan väl förlåta, och så tänker, visa barmhärtighet, och så tänker Gud, ja men Jesus, du är bra på det här med förbön, så att jag svarar på dina böner den här gången också, och så får Henrik får en chans till, liksom så. Men jag tror inte att det är, som en teolog pratar om, att det är inte barmhärtighet som Jesus vädjar till här. Utan han har löst oss från våra synder genom sitt blod. Alltså argumentet är inte, Gud var schysst, utan Gud, jag har redan betalat priset. Jag har redan tagit straffet. Jag har redan tagit syndens konsekvenser på mig. Och det skulle vara orättvist att straffa samma synd två gånger. Så straffet är redan utmätt och Gud själv i Jesus har tagit det på sig. Så det enda vi kan göra det är att vi får lita på vår försvarsadvokat. Jag vet inte om det har varit en sån situation någon gång, men en advokat är ju ens representant, en som talar för en sak. Jag har inte varit i den situationen. Tack Gud. Men vet jag vad som kommer hända i framtiden, men jag tror att det går ut på att man får lita på att försvarsadvokaten vet vad han håller på med eller vad hon håller på med. Alltså, talar man i egen sak, då börjar det bli shaky ground. Då börjar det bli som tveksamt. Kommer det att hålla? Har jag koll på allting? Men i den här rättegången så får jag lita på min advokat som försvarar oss. Inte inför liksom, det är inte Gud som är anklagaren, utan det är fienden. Och han kan säga, det där har jag redan betalat för. Och därför så vet vi att Gud är fullkomligt rättvis och rättfärdig när han tittar på dig och mig och säger, du är löst, du är fri. Det där är redan betalt. Och vi vet att det finns en trygg, säker grund för att vi nu får stå inför Gud förlåtna, rättfärdiga, upprättade, helt och hållet välsignade. Och till och med då när den här rösten kommer, kanske den har kommit till dig också. Du hör de här anklagelserna. Han har sagt det där, hon har gjort det där, och så har vi en advokat som harklar sig. Ursäkta mig, det där har jag redan ordnat. Det där är redan betalt. Och därför så får vi gå fri. Varför allt detta? För att han älskar oss. För att han älskar oss. Och han har bevisat sin kärlek till dig och mig en gång för alla. När han dör på korset. Okej, några korta tillämpningar till avslutning. Jag vill uppmuntra dig utifrån detta. Uppmuntra mig själv. Lita på Jesus godhet. Han vill dig väl. Om man säger något in i våra liv som ibland kanske skaver, som är jobbigt, eller att jag får brottas med bibeltexten. Jag tror att han säger det han gör för att han älskar oss. För att han vill oss väl och för att han är pålitlig också i våra liv. Och eftersom han har bevisat att han är det trovärdiga vittnet för dig, så kan du och jag också få råg i ryggen att stå för honom i våra familjer, på våra arbetsplatser, våra skolor, i vår grannskap, i vår värld. Han var trovärdig, han var trofast för oss. Och då kan jag lita på att hans väg är den bästa också för mig och dig. Det andra är att lita på Jesus storhet. Alltså när du överlämnar dig i hans hand, då tar han hand om dig. Det är det som handlar om överlåtelsen. Jag är inte längre min egen, nu är jag hans. Och då kommer han visa att han är alfa och omega. Han är den som har koll. Och det tredje och sista, lita på Jesus frälsning. Han älskar dig. Och vi har sagt det och hört det och sjungit det så många i kyrkan så vi drabbas inte längre av det kanske. Men hur stort är det inte att helig Gud, rättfärdig Gud, han ser på dig och mig och tänker kärlek. Tänker att han älskar oss. Han har befriat dig genom sitt eget blod och nu kan du leva tillsammans med honom för evigt. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du är alfa och omega. Tack att du har varit med i våra liv. Tack att du är med i våra liv och du kommer vara med i våra liv. Tackar dig för att du är pålitlig och trofast. Tack att du är sann och du står för sanningen. Och din kärlek till var och en av oss är sann. Den är livsförvandlande, den är äkta och den är på riktigt. Vi tackar dig just nu för att du vill visa vem du är i våra liv. Vi tackar dig för att vi får beundra dig, se upp till dig Jesus. Och säga det finns ingen som du. Ditt namn smakar så gott här. Ditt namn är så fullt av nåd och kärlek, upprättelse och helande, ledning, kraft och allt det där som vi behöver. Och vi tackar dig för att det är bara du som mättar vår själs törst och hunger. Du är den enda som tillfredsställer oss. Vi tackar dig. Jag bara ge några avslutande hälsningar som jag bara fått mitt hjärta här när jag förberett mig. Jag bara uppmuntra dig att komma till Jesus. Du som kanske är här, du kanske är, inte vet jag, uppvuxen i en kristen familj eller tittar in eller du vet inte om du är kristen. Kom till Jesus. Alltså, jag pratar inte om liksom anpassa dig till den kristna religionen eller hitta ett intressant filosofiskt sätt att betrakta världen eller anpassa dig till Bibelns morallära. Kom till Jesus. Han är en levande, passionerad, kärleksfull, brinnande person som inbjuder dig till gemenskap med honom själv. Idag kan du få bli en kristen på riktigt. En som ser på Jesus som han verkligen är. Det andra jag vill uppmuntra dig till, det är kom tillbaka till Jesus. Du som vet i ditt hjärta, det kanske ingen annan som vet, men du vet i ditt hjärta att du har sladdat lite. Du kanske har tappat hjärtat i din efterföljelse. Idag står han med öppna armar och vill ta emot dig. Jesus, det finns ett underbart uttryck som var fastnat för. Jesus är din själs älskade. Alltså den som fångar ditt hjärtas kärlek. Men kom tillbaka till honom ifall du har varit ute och sladdat lite. Eller kanske du som bara vill få ny kraft till att följa Jesus. Också välkomna dig, det kommer ju som vanligt vara förbönt både här framme och nere vid korset där under lovsången. Du som kanske känner att jag brottas med det här med att som de första kristna kanske möter svårigheter, prövningar. Det är tufft att vara kristen. Jag behöver kraft från Gud. Så finns det också möjlighet. För det var vad de här behövde, de här kristna som levde på den tiden. Och det är vad vi behöver idag. Vi behöver kraft från Gud för att följa Jesus. Vi kan väl resa på oss tillsammans och så sjunger vi. Ärar Jesus.